Hejsan och välkomna till avsnitt 175
av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Kjell.
Och med mig, Mammut.
Det här var vi inte beredda på. Att Nej. Vi skulle inleda på det här otraditionella sättet.
Jag tror du säger okristliga sättet.
Okristliga sättet. Så långt ska vi väl inte sträcka det kanske.
Vi kan väl säga så här för våra kära lyssnare att vi sitter på en annan plats idag. Det ser ju inte dem.
Nej, men de bryr sig inte heller egentligen.
Nej. Men de kan ju undra för att vi sitter ganska nära tåget.
Ja, just det.
Vi är inte ute, vi sitter inte vid spåret. Men det är...
Och inte på tåget heller. Vi ska inte upprepa den där grejen när vi satt och åkte bil.
Men det kan ju inte vara mer än... Vi ser ju tåget utanför, det kan inte vara mer än 50 meter bort. Så att det kan höras komma in i ljudbilden när tågen svischar förbi. Men det blir bara lite stämningshöjare. Rummet vi brukar sitta i, där gick det ett larm idag. Eller
ja,
någonting.
Så att innan vi kom in.
Ja, det hade inte vi med att göra. Men det kändes då att... Här är dumt att sitta.
Jag tror att det kan vara så att en del av de som lyssnar lyssnar på tåget i hörlurar.
Ja.
Och då kanske de tycker att då hör de tåget och så hör de ett tåg till i öronen. Då kan de tro att det blir något möte eller något sånt där. Och tänker att nej, nu är min sista stund kommen.
Så. Nu är det en apokalyps här på gång.
Ja, för nu kommer två tåg att krocka.
Ja. Men så är det inte.
Så är det inte. Utan
då vet ni det.
Ja.
Och du, jag var med om en liten... ja... Det kändes lite light apokalyps förra veckan.
Okej.
Okay. Satt och åt frukost och så brann ett hus. Jag bor ju högst upp i ett hus och har liksom inget framför mig. Så att det var inte så nära, men jag såg att det liksom steg upp rök med Jag tog upp min frukost, gick mot bussen och då liksom slås man av den här att det var svårt att andas. Att det var liksom kraftig rök så. Och sen kom jag bort till busstorget och då är det ganska långt ifrån själva branden. Då började det så här segna ner aska som regn då liksom. Och då kände jag att nu är det så här kommer det vara på den yttersta dagen.
Ja,
i light, det här var ju light-version.
Ja, ja, just det.
Men, det
Så hade det kommit någon liten person med någon så här dyngrep eller något utanför där, du blir lite rädd då.
Mm, eller en... drake eller någonting.
Ja, då skulle man bli lite rädd oavsett om det hade kommit aska från himlen eller inte.
Men det bara kom drakar.
Ja, det är väldigt sällan man råkar ut för det faktiskt. Man går ut på dagen och träffar drakar.
Ja. Hur är du?
Eller ja, det gör man ju. Men jag menar sådana med fyra ben.
De flesta går på två och fräser åt den i korridoren. Nej, hur är du? Just nu, det ser ju inte lyssnarna heller. De är helt ointresserade. Men vår inspelningsapparat står på en samling lexikon.
Ja, just det.
Det är
bibellexikon.
Ja, men lexikon, det är ju ingen hetvara idag.
Det kan man inte påstå. Jag tror inte att man kan skära guld med täljkniv, som man säger, genom att ge ut ett nytt lexikon.
Nej, det
tror jag inte.
Förstår du hur många lexikon det står och bara samlar damm? Alltså det var ju en sån här present man fick förut.
Oh, ja. Så här, och prestige då fick du, var det det här med.
Och då kanske, men det är roligare om man samlade på såna där.
Ja.
Det har ju inte jag gjort, men hjälp mig igenom det här nu. Fick man kanske inte då så här A till B först?
Nej, jag tror du tänker på kaffekoppar. Nej, man brukar få en i taget.
Ja, man fick hela samlingen, tänker
jag. Det vet inte jag. Nej, jag har aldrig fått
det. För att konstigt, då kan du bara förkobra dig A till B och sen nästa
jul
så får du C, D.
Vi hade hemma en så här liten light-version av lexikon, alltså med en bok från A till Ö i det.
Ja, det har man ju allt samlat.
Det har man allt samlat och då märkte det jag märkte, för jag tyckte det var så kul att sitta och slå på namn, för det stod också namn där, alltså kända personer och så här. Då, det jag började märka på att det här lexikon inte är gammalt, det är personer som stod som levande fast de var döda.
Det
var min första insikt om livets förgänglighet. Nej, men snarare om lexikons förgänglighet. För det, på den tiden när jag satt och slog i det där lexikonet, då var det inte tal om något internet eller någon mobiltelefon eller sånt där, utan då hade man, det här var ju bara som fanns liksom. Och så de här stora prestige-lexikonen, nationalencyklopedin som man låste på nätet, så man fick bara läsa ett par rader av varje ord och sådär.
Men vi säger att vi inte skulle haft internet, då skulle man egentligen börja ge ut lexikon hela tiden ju. Alltså de blir ganska
fortdaterade. Ja, visst, och det är det som är de här prestige-lexikonen är verkligen snygga och fina inbundna läderband står i bokhyllan värdelösa 2 år senare. Eller inte värdelösa. Nej, det beror lite grann på hur man, jag menar, uppslagsord som har att göra med förgången tid. Så här, de är väl fortfarande kanske någorlunda absolut aktuella. Men
och
så
historiska fort, händelser.
Ja, precis. Mm. Men så fort man närmar sig lite aktuella tider så då är det ju, då är de ju värdelösa. Bara något år efter utgivningen.
Mm. Tänk den här som ändå gav sig på att ge ut. Jag ska ge ut ett lexikon nu så här. 2000 eller någonting när internet kom. Alltså, ja, det var inte den bästa investeringen. Den personen.
Nej, det kanske kan inte ha varit. Så här, nej.
Det måste ju vara någonting som finns. Man hittar nästan i alla dödsbon.
Ja, absolut.
Ett fullt komplett lexikon med läder i någon form då, så att säga.
Det finns en nordisk familjebok, fanns det något som hette. Just det. Klassiker.
Jag vet när min mormor gick bort under förra året, så var vi där och rensade och hittade en sån där. Tänkte, vad ska vi... Den var så fin där.
Ja, ja.
Så att jag tänkte först spara det, så la vi sen tror jag att den åkte i alla fall då, så att ska ha.
Och det finns ju ingen som vill ha dem heller. Alltså, nej. För jag hade för... Ja, det här vet jag inte. Det är inte 100 år sedan, så det är inte när jag var liten. Men för några år sedan i alla fall. Fler än 10 kanske. Så samlade jag in just den här Nordisk familjebok, så hade jag ett antal... Ja, jag tror jag hade en komplett samling då.
Mm.
För att jag tyckte att det var kul att ha det, just för att jag visste att de var föråldrade och gamla. Och så där. Men de tar ju en enorm plats i bokhyllan. Mm. Alltså, och sen ska man göra så av med dem. Det finns ju ingen som vill ha dem.
Nej.
Det blir ju att man slänger dem, för att det finns ju...
Ja.
Så, och så tänker man all möda som ligger bakom utgivningen och så här fina inbindningar eller vad det heter. Och allting.
Jo,
och så men, bara till ingen nytta.
Precis. Men det skulle ta dig så mycket längre tid och slå upp i den än att bara googla.
Ja, jag visst. Det, och sen så kan man väl tänka sig att Om jag slår upp ett uppslagsord i Nordisk familjebok, eller om jag googlar, så är det större risk att det är fel det som jag hittar på Google än det som jag hittar i Nordisk familjebok. Om man inte tar hänsyn till tidens gång, så att säga. Man kan ju få en ny syn på historiska händelser också. Mm. Mm. Man omvärderar kungar eller händelser och sådär. Men på det stora hela så finns det ju... De var på något vis ändå pålitliga. De var pålitliga, tror jag. Ja. Man kunde nog i princip lita på Nordisk familjebok och Nationalencyklopedin, säger jag. Och det, källkritik är inte vår mest förekommande vara nu för tiden.
Nej, verkligen inte.
Så.
Jaha, nog om dammiga böcker. Hur är det med dig?
Apropå
Apropå
dammiga böcker, hur är det med dig? Det är bra, tack. Vi hade drop-in-vigsel här i torsdag.
Just det.
På Alla hjärtans dag. Och att säga att det var en invasion av vigselpar, det är att ta i. Men det kom 2 i alla fall. Och jag hade äran att viga det ena paret. Och det tyckte jag var så häftigt. För att det var ett par som hade varit... de hade varit ett par i 55 år, men de hade aldrig kommit sig för att gifta sig förrän nu. Nu tyckte de att nu börjar det bli dags.
Då måste ju de vara 75 år.
De måste ha i 75-årsåldern, ja.
Minst.
Så att, och det var ju jättekul att få viga dem. Bara det att, okej, nu är vi så här gamla, men nu gifter vi oss liksom. Det är inte så att man...
Nu är vi säkra. Nu kommer vi hålla ihop.
Nu kommer vi hålla ihop resten av livet. Och det är inte så att man springer iväg. Vet du vad vi gör? Vi springer och gifter oss. Det är ju inte så man gör när man är 75 kanske. Utan man har nog tänkt på det här ganska länge.
Mm.
Och så tyckte man att... Nej, vi behöver inte ha någon musik. Det ska vara så enkelt som möjligt. Så här, men vi kör full skala såklart.
Såklart. Ja.
De fick till och med solosång. Så att det hade varit
vi hade en
solist som var beredd att hoppa in och sjunga där.
Vad trevligt.
Så det var fint, det var jätteroligt faktiskt. Det var varm och innerlig stämning, så det var kul.
Ja, har det någonting annat som vi sågs?
Det skulle ju vara då att jag har ju... Nu är jag 52 och nu har jag inrett ett bibliotek.
Ja.
Och det är ju något som jag har längtat efter i alla år.
Ja.
Att få ha ett eget, ett rum för bara bokhyllor med böcker i.
Just det.
Nu är det så här att jag är ju nu för tiden så läser jag inte jättemycket. böcker, för jag hinner inte.
Nej.
Jag, man har annat, när man kommer hem efter jobbet så har man annat att göra. När jag lägger mig och ska läsa, då orkar jag läsa 5 minuter kanske, sen somnar jag.
Mm.
Så att det jag läser är i princip serier. Så. Det är den nivån. Sen på somrarna ibland brukar jag hinna ett par böcker. Så, där. Så att jag kanske läser 3-4 böcker på ett år.
Mm.
Vilket jämförs med när jag var i tonåren, så kanske jag läste en bok i veckan. Mm. Något sånt.
Mm. Men det här är ju också då pre-iPhone.
Ja, absolut, absolut. Och det har ju en del av det här att göra. Och också att jag tittar på film.
Ja,
mycket.
Ja.
Ibland om, man är, om jag är trött så sitter jag hellre och ser på en film. Då,
än läser en bok.
Än läser en bok. Men jag, i princip så tycker jag fortfarande om att läsa böcker. Och de här, flertalet av de böcker som jag har här nu, det är ju sådana som jag har skaffat tidigare.
Mm.
Jag köper inte så jättemycket nya böcker, men några stycken. Så. Och nu finns det där. Jag såg
du la ut en liten film när du flyttade in i ditt,
ja,
bibliotek.
Precis,
då.
Precis.
Men när man har kommit...
Finns en läshörna också igen.
Ja, precis. Men när man har kommit upp i det 50 år, då ska man få ha sitt bibliotek.
Då ska man ha ett bibliotek.
Ja. Om man önskar det.
Ja, ja. Det känns kul faktiskt. Riktigt roligt. Jag har satt in böckerna i bokstavsordning också. Det hade jag förut också, fast... Ja,
och du sa bokstavsordning?
Bokstavsordning, ja.
Jag tyckte så bostadsordning.
Bostadsordning, ja, just det.
Det är ju samma.
Det är ingen ordning i vår bostad, så det är ju helt otänkbart. Nej, bokstavsordning på författarens efternamn.
Okej.
Okay. Ja, och sen är det så här, problemet med det är att nu köper jag en ny bok som har av Arne Andersson.
Mm.
Då ska den in
först.
Och då måste jag flytta alla andra böcker i varje hylla ända till Ö. Och det gör ju att det... struntar jag i. Så, ofta så stoppar jag in den någonstans bara.
Ja.
Och så att om ett tag så kommer den här bokstavsordningen att vara ganska rörig.
Just det. Men du har inte stoppat sådana här flikar som på bibliotek? F?
Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Nej. Det skulle man kunna göra för enkelhetens skull. Liksom. Jag har satt in alla böcker om julen och jag har satt in på J för övrigt.
Okej. Okay, ja.
Okay. Alla böcker om Olof Palme, det är en hyllmeter. Ja. Jag har satt in på P. Inte på författaren utan på P. Ifall du skulle nu in i biblioteket och låna just
Palmeböckerna, så vet jag vad jag ska kolla.
På P där.
Ja.
Och så har jag en liten hylla med teologilitteratur också.
Den lilla hyllan.
Den är mycket, mycket mindre än Palmelitteratur.
Ja. Hörru, du hade en bra födelsedag. För du fyllde år på
Alla hjärtans dag. Jag fyllde år på Alla hjärtans dag. Det är ju lustigt, för då kommer folk ihåg att man fyller år. Ja, det var en bra födelsedag.
Ja.
Det var fint. Jag fick besök av... äldsta dottern och pojkvännen och sådär. Och min bror kom och hälsade på så här. Det var jättefint. Vi hade trevligt och god tårta åt vi och sådär. Så att det var lyckat.
Vi hade en välgörenhetskonsert i kyrkan lördags här. Som var med insamling till cancerfonden.
Mm-hmm.
För den körledan som leder... en kör och så där hon många i hennes närhet under väldigt kort tid har gått bort på grund av cancer.
Okay.
Så att då ligger ju alla nära, såklart alla
känner någon.
Alla känner någon, precis. Ja. Men här var det extra nära. Så det var väldigt väldigt känslosamt och vackert på alla sätt. Så det var den kören då, och så var det lite solister, ett band, och sen var det är hon också lite musiklärare, så det var ett par klasser också då, så
okay.
Högstadieklasser. Det var helt fantastiskt. Det var nog inte ett torrt öga med det pratet som var emellan och vacker sång och så.
Mm-hmm.
Och nu är det väl i efterhand, så kan man säga det var lite för många bara. Det var
okay.
330 stycken räknade jag till, och då kan jag ha missat några. Det var mer än välfyllt. Det är så roligt ju när man gör en sådär. För jag kom precis när det började. För jag var lite osäker, ska jag gå sådär på det? Och så kom, det var folk överallt. Precis överallt. Så. Men då kunde jag ju trycka in mig i ljudbåset där.
Jag satt
på bästa plats fast jag kom sist. Så kan det vara. Det är fantastiskt när vi gör såna saker som blir precis som julsagan.
Ja, just det, när det blir många som andra som också tycker att men det här vore fint. Man har en idé så jag tänker kanske att det här vore kul att göra. Det vore fint, tänk om det här skulle vara. Och så är det 400 andra som också tycker att det här var en bra idé.
Ja.
Det är ju något fantastiskt faktiskt.
Och det ger en alltså, ja visst, här var det ju blandad sång, så det var ju det ha en gospelkör i grunden, så är det klart att det var gospelmusik också. Det var väldigt blandat. Mm. Sådär. Men vi brukar ju prata, vad ska kyrkan göra? Men sån här sak tycker jag verkligen, för det är en sån positiv bild av kyrkan.
Mm, mm. Sånt ska kyrkan göra.
Ja, men sånt, precis, ja. Precis. Och då kan ju folk också hitta tillbaka. Ja, men där var det trevligt. Där var det bra.
Mm.
Där
absolut, vi. Det tror jag.
Och sen samlades det inte en massa pengar till kanstfonden.
Så det blir. Jag kan tänka mig att det gjorde det. För att det är just sådana gånger när... Dels är så mycket folk såklart. Ja. Men också när det är ett sånt här ändamål och alla blir berörda på något sätt. Så då ger man gärna en slant om man kan. Så det brukar bli mycket.
Mm. Ja, ska vi kasta oss på någon artikel idag?
Ja, jag har några stycken med mig. Ja. Jag har inte, det är inte, kanske inte guld, men vi ska väl göra det till guld.
Vi får se vad det blir. Ja.
Miljöpartiet är ju ute på jakt efter ett nytt språkrör. Ja. Efter Gustav Fridolin, som ska avgå.
Och, jag skulle kunna tänka mig att göra det.
Jag sa?
Ja.
Av vilken anledning skulle du vilja bli språkrör i Miljöpartiet?
Vi som inte ens kunde få till ett miljöavsnitt.
Ja, just det.
Det enda avsnittet som har aldrig sänds.
Ja, precis. Miljön.
Sen har vi, tagit
ett avsnitt.
Precis, men då med gäst.
Med gäst.
Ja, då klarade vi
absolut. Då gick det.
Men
vårt eget miljöavsnitt körde vi ner i papperskorgen.
Precis.
Den digitala papperskorgen.
Mm, mm. Nej, jag kanske inte skulle passa. Men jag vet inte, jag tror det ska vara rätt kul.
Bara för att.
Liksom. Ja, bara för att. Ja, men det var
då är det så här
att... Inte de sökte.
Nej, det var det inte.
Nej.
Men det finns flera olika kandidater. Men jag tänkte att vi skulle lägga det här på ett generellt plan egentligen. Mm. Men för att utgå från någonting. Det är en präst som heter Magnus P. Wåhlin. Och en ekumeniapastor, Per Inge Lidén, som aspirerar på den här tjänsten. De skulle kunna tänka sig att bli språkrör i Miljöpartiet. Så att en präst och en pastor. Och det är väl, jag vet inte om det, jag tror att det är ovanligt att det är två kristna trossamfunds företrädare som vill bli partiledare, som det ju inte får kallas i Miljöpartiet, men språkrör i alla fall. Då. Mm. Vad tycker du om det?
Men jag tror att man kan passa ganska bra. Alltså... Nu vet jag inte.
Man kan tala flummigt.
Ja. Sa du det bara för att det var Miljöpartiet?
Nej, det var inte. Nej,
generellt politiker.
Bort det. Nej, det var inte så. Utan
nej,
det var
politiker. Ja. Mm. Nej, men jag tror att du är bra på att ta folk. Mm. Förhoppningsvis. Du är bra på att tala inför folk. Mm. Eller i alla fall mycket erfarenhet av det. Och också jobbat i en på något sätt idéburen verksamhet liksom. Så att med de liksom erfarenheten, de värdena, så kan det väl bli riktigt bra.
Kan personerna i fråga fortsätta som företrädare för sina respektive samfund?
Nej, men det går väl inte, för du byter jobb. Eller vad menar du?
Om de, alltså, nu vet jag ju inte hur det är tänkt att...
Nej,
att
men om du ska bli språkrör för Miljöpartiet... Då
är man ju språkrör för Miljöpartiet.
Ja, då kommer du jobba minst 150%, tänker jag. Men var inte det...
Både ja och nej. Jag tänker så här. Om man är partipolitiskt aktiv, kan man fortfarande vara en trovärdig präst eller pastor? Det är lite det jag vill tänka mig åt. Så självklart så kan det inte. Man kan ju inte ha en tjänst som präst om man samtidigt är språkrör i Miljöpartiet. Nej, men däremot kan man ju tänkas, det kan ju tänkas att man faktiskt, om man nu blir språkrör i Miljöpartiet och har en gammal församling, så kanske den församlingen ringer och säger, skulle du kunna komma och ta en ledande gudstjänst hos oss? Det är ju ändå ett tänkbart scenario.
Verkligen.
Att man inte kan uppbära en tjänst, absolut, nej det går inte.
Och komma och ha en begravning eller någonting, absolut.
Ja, men precis.
Det är ju intressant att tänka trovärdigheten åt båda hållen.
Åt båda hållen, ja.
Är det trovärdigt om du är då så tydligt uttalad från ett samfund och kunna leda ett parti? Mm. Eller blir det på något sätt då... Jag fiskar efter en ord som jag inte hittar, men jag säger ordet jävigt.
Ja, just det. Jag tänkte på det ordet också. Ja. Det är ju inte rätt ord.
Det är ju absolut inte rätt, men det är ju någonting i landet där hållet, som folk skulle kunna tycka. Var, kommer den då vara öppen för andra trosamfund och
precis, och där är driver frågan om bidrag till trosamfund, så här, kommer den personen att verkligen vara neutral.
Ja.
Sådär.
Skulle säga negativ.
Ja, fast jag menar neutral.
Ja, negativ kanske också. Vad spännande.
Och så åt andra hållet.
Mm.
Ja, det här om man vet, det här förekommer ju redan, men Om man vet uttalat att prästen är partipolitisk.
Ja.
Kan man komma in i, alltså kan det bli så att prästen står i vägen för det kristna budskapet om alla vet att det där är miljöpartiprästen?
Just det. Kan man komma till pärleporten via miljöpartistprästen?
Fast man är moderat.
Ja, ja. Precis. Nej, men skämt oxido.
Mer än den känslan liksom. Ja, och jag vet ju att det här, det förekommer ju. Det är ju typ präster som är tydliga med sin partipolitiska
agenda. Ja, och kan ha olika uppdrag, men på en helt annan nivå.
Absolut.
Här blir det ju på en absoluta toppnivå.
Ja, det är ju det. Och det finns ju ingen som kan missa, tänker jag, av de vuxna människorna. Som kan vi säga att partiledaren i Miljöpartiet heter Pelle Pettersson. Mm. Och han har idag gudstjänst med Pelle Pettersson. Och så vet alla, ja men det är typ Miljöpartiet. Ja,
eller
kan det bli något? Eller, så, ja.
Eller gör vi en höna av en fjäder?
Antagligen, det är det vi jobbar med. Vi jobbar ju på det sättet i den här podden.
För politiker har ju kommit från olika professioner innan. Alltså är ju lärare, ja, eller ja, kan vara polis eller vad sjutton som helst. Så varför skulle du då inte kunna vara präst eller pastor?
Jag vet att jag hade två kollegor, eller blivande kollegor var det ju då, nuvarande kollegor är det nu. När vi pluggade så var det en som var som skulle bli präst då, som var moderat och hade ju haft suttit i kommunpolitiken.
Mm.
Och en kristdemokrat som också hade suttit i kommunpolitiken. Och jag tror att båda, en vet jag säkert, jag tror att båda valde att hoppa av politiken när de sen blev präst. Just för att inte partipolitiken skulle stå i vägen för deras prästgärning.
Just det.
Sen har det kanske blivit, den ena av dem sitter nu i riksdagen som KD-representant. Mm, mm. Så att där har han kanske ruckat lite på den principen.
Ja, ja.
Men det var tidigare så i alla fall. Så att,
nej, men jag tycker att det kan man få funka åt båda hållen egentligen.
Det ligger kanske, kan det vara så enkelt att det ligger hos besökaren eller betraktaren eller församlingsbon snarare.
Ja, ja, visst.
Om det är så att man är rabiat moderathatare och man får reda på att prästen är moderat, så kanske man tycker att det är klart att den där prästen, det förstår man ju, han är ju moderat, han kan ju inte, eller hon,
predika.
Han vill ju inte de smås bästa, eller vad det nu kan vara. Eller man hatar socialdemokrater eller vänsterpartiet.
Alltså det är ju helt klart så att det kan ju vara lättare att representera olika partier. Alltså och få okej. Så här.
Nu hänger inte jag med.
Jag tror att det är svårare om man skulle ta över, en präst skulle ta över efter Jimmie Åkesson.
Jaha, ja, just det.
Så beroende på parti så tror jag också, och sen då gå tillbaka och predika. Det kan jag tänka mig.
Ja.
Eller kan det, självklart skulle det bli mer mer problematiskt
än
Miljöpartiet som ändå dock på något sätt kan ligga ganska nära kyrkans natur.
Ja, just miljö, det.
Bla, bla, bla.
Nej, jag förstår hur du tänker.
Jag tror att det beror på vilken liksom.
Och vilka åsikter man har och hur tydlig man är med dem också kanske. Så.
Precis.
Ja. Vi tycker att det är okej.
Ja, men absolut.
Kandidera,
det är spännande om den blir det och sen kommer det prästkrag till riksdagen.
Ja, just det. Och då står och skäller ut motståndarna i prästkrag.
Ja.
Det ser vi fram emot i riksdagen. Om det nu skulle råka bli så att det är någon av de här som...
Vi får se.
Ja, det får vi se. Vi tar väl någon till här. Det finns en debattartikel. Jag vet egentligen inte vad jag vill komma med den här. Kanske en diskussion om våra olika uppgifter. Kanske. Jag vet inte. Kyrkoherdens uppgift att visa vem Kristus är. Det är Johan Thyrberg som skriver en debattartikel i Kyrkans tidning. Han är biskop i Lunds stift. Och han talar om det här med att en kyrkoherde, det är viktigt att en kyrkoherde är en andlig ledare. För han jämför med vissa andra chefstjänster så att säga. Som kyrkoherde är man en ledare på flera olika sätt. Man är till exempel arbetsledare. Det är tydligt och klart uttryckt i kyrkoordningen. Det går att förstå ur gängs organisations- och ledarskapsteorier. Man är också slutansvarig chef. Som sådan kan en kyrkoherde jämföras med andra chefer i samhället och kallas församlingens vd. Det här är något som man kan lära sig genom att utbildas och studera ledarskapsteorier, arbetsmiljölagen, semesterlagen, avtalsrätt och beteendevetenskap. Man kan lära sig hur andra och man själv reagerar under stress. I detta avseende skiljer sig inte kyrkoherdens ledarskap från det som vilken vd eller chefstjänsteman som helst utövar. Men så fortsätter han här längre ner. Mm. Det räcker dock inte att vara en påläst och utbildad arbetsledare och en kunnig teologisk ledare för att vara kyrkoherde. Vid mottagningsgudstjänsten säger biskopen, eller den biskopen utsett att leda gudstjänsten, att kyrkoherden är församlingens andliga ledare.
Här är ju en stor problematik ja. För kyrkan. Alltså det är på så många församlingar i Svenska kyrkan som har problematik med sin kyrkoherde. Och det är på så många ställen att jag liksom tycker inte att det är egentligen inte kyrkoherdens fel. Utan det är ett organisatoriskt problematik liksom.
Okej.
Så här, vi har väldigt mycket sjukskrivningar. På grund av, tänker jag mycket för att det är en otydlig arbets... vad är vårt uppdrag?
Ja,
där finns en problematik. Vi har väldigt många fall, nu vet jag inte om det är så längre, men vi hade något år sedan så var det flest fall till arbetsdomstolen. Alltså så. Mm. Det blir en sån tvist att det inte går att lösa på något sätt utan det måste gå dit.
Mm.
Och jag som har ju ganska många år nu runt om i alla fall det här stiftet jobbat fackligt och sett var problematiken ligger, så är det ofta med kyrkoherdar. Och jag tycker det är för enkelt sett det är dåliga kyrkoherdar utan det finns en organisatorisk problematik som jag tror att man skulle lösa på mycket sätt. Att man har, det finns en svårighet i det också, jag vet det, men man skulle ha en renodlad kanslichef likställd med kyrkoherden.
Mm.
Sen blir det problem när de inte funkar. Men vi säger att det funkar.
Mm.
Och är väldigt tydligt fördelat. Och då kan kyrkoherden leda pastorala, det andliga, hit ska vi lägga sin tid och resurs på det. Och kanslichefen, eller vad man nu ska kalla den, kan vara liksom personal,
budget,
alla de här lagarna som rabblades upp här med semesterlagar och arbetstid och sånt där. För det blir väldigt övermäktigt för en kyrkoherde. För antingen får en kyrkoherde, det finns ju sådana, de som har allt, men om vi liksom generaliserar lite
precis,
då.
Ja, precis, ja.
Då finns det några som har liksom ganska mycket lämnat sitt prästjobb och gått en, nu börjar rita med händerna, det är inte ni som, det kan ju inte ni se, det är bara källor. Antingen då har de gått ett håll där de lämnar ganska mycket av sin prästidentitet.
Just
och blivit liksom chef och läst på allt om, för att du ska kunna allt om fastighet, om budget och du ska dels kanske då, beroende på hur stort det är, ha en personalstab, förtroendevalda, alltså politiker som du ska ratta och ja, men allt så. Och så ska du ha de här liksom bitarna. Och du antingen har du gått åt ena hållet och tappat att du ska vara en andlig ledande. Det finns ju kritik på många ställen.
Just det.
Är kyrkoherden ens troende?
Mm.
Och sen kan du å andra sidan då ha en väldigt teologisk, kanske karismatisk, andlig förebild, ledare för alla som bara, wow, men som inte kan någonting av det andra. Och då faller det på det liksom.
Just det.
Jag tror att det Jag tror att lösningen ligger där, men
där var det i den senare varianten där fanns det ett exempel, jag tänker inte nämna några namn, men det fanns ett exempel om en kyrkoherde som tillsattes i ett stift där det just var frågan, den här personen hade varit väldigt karismatisk, duktig, drog massor av folk till kyrkan, men misstanken var att personen i fråga inte alls var särskilt insatt i det organisatoriska delen liksom. Så att jag minns, har för mig att det var så att man gav den här kyrkoherden vad de kallar för överrock först. Alltså en som fick se till att personen i fråga klarade uppgifterna liksom. När det gällde just den organisatoriska biten.
Mm.
Så att, och det är ju precis som du säger, det är inte självklart att bara för att man är en duktig präst så är det inte självklart att man är en duktig chef eller kyrkoherde. Alltså så tillvida att man kan alla de här och är rättvis och tänker rätt i alla så det finns ingen som gör det i och för sig, men det är just de här två dikerna som du nämnde där.
Och sen har vi vår snällhets fromhet vad vi nu kallar det, som gör också att man har svårt att ta tag i viss typ av problematik för att det går så mycket mot din prästroll. Så att du är kyrkoherde och så måste du avskeda mig.
Mm.
Nu är det väldigt komplext för att vi har känt varandra så länge.
Men
i alla fall, hur ställer sig det emot din roll som ditt kall att vara präst? Det är inte helt enkelt alltså. Jag menar inte att präster är mjäka, det är inte det handlar om.
Nej,
utan det handlar om att det går så mycket mot identiteten och rollen.
Men om jag får ställa den frågan till dig då. Nu är ju inte du kyrkoherde, men du är distriktschef i ett distrikt. Ja. Du är inte präst, du är pedagog. Känner du att du ska vara den andliga ledaren för det distriktet? Och hur går det i så fall?
Ja, det är ju en jättebra fråga som jag har tänkt mycket på. Ja, för att jag kan ju, inte helt, men min avtalsbok är väldigt tummad så att säga.
Ja,
så att jag,
det,
den kan jag ju bra.
Mm.
Och budget och schema och sånt. Så du är ju snarare den andra biten.
Mm.
Men då har jag tänkt att prästerna jag har där, då får ju vi lite mer prästtid. Och kan då hitta en väg att gå. Så jag tänker att ja, lägga liksom mål och visioner hit ska vi, absolut.
Mm.
Men sen får jag ju lite mer på prästerna i form av gudstjänstutveckling och sånt där.
Just det.
Mm. Och där har jag ju fått lära mig otroligt mycket. Bara på den här korta tiden. Vi satt med agenda häromdagen till exempel. Och utifrån om den är okej mot kyrkoanboken.
Ja, okay. Ja.
Mm. Och jag höll på att zona ut den här gången. Jag tänkte, men just det, jag måste försöka ta mig igenom det här. Men jag satt med, ja men det är ganska intressant och sådär. Men där har jag ju mycket att lära, såklart.
Ja, just det.
Det har varit någon form av politiskt luddigt svar här. Men jag tror att man kan få det att funka om man organiserar på det sättet att ja, men kanske en av prästerna får ett extra ansvar just för gudstjänstutvecklingen. Mm, och så tillsammans lägga mål och vision. Det tänker jag, det går ändå. Men organisera på det sättet. Lite då i en mindre skala som jag menar då att man skulle kunna göra med kyrkoherdar. Alltså ha
just det,
likställd
precis.
Då. Sen, jag förstår också, jag är inte naiv, jag vet att det skulle bli problem för att vem är då ytterst ansvarig? Jag fattar att det blir en så. Men jag tänker att allt skulle kunna gå med en tydlig arbetsfördelning.
Mm.
Alltså, du har de här uppgifterna som kanslichef och du har de här. För att jag tror att det blir så övermäktigt för en kyrkoherde. Det blir så stort, du vill fortfarande... För om vi tar en sån stor organisation som vi jobbar i, där det är 100 anställda, 40 000 medlemmar, massa bla 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 bla. Det är klart att kyrkoheden har ju väldigt lite tid att vara präst.
Ja visst, så är det ju.
Rycker ju in kanske då och då, när alla övriga liksom, men på något sätt sådär. Och vad gör det med ens... jag vet inte, det är svårt alltså, det är otroligt svårt.
Går det att vara andlig ledare om man... aldrig ägnar sig åt de andliga frågorna, eller väldigt sällan i alla fall.
Ja, det blir ju på en väldigt teoretisk nivå på något sätt.
Ja, just det.
Att man följer liksom strukturen och jag tror att det är svårt att vara karismatisk då, utan det blir nog lättare att lägga det på en, precis som med budget eller med personalfråga, alltså det blir väldigt, den andliga frågorna kommer hamna på samma sätt då.
Ja.
På eller hur?
Dagens agenda, så här har vi budgeten, personalfrågor, Jesus.
Ja, nej men,
ja, men alltså, ja, lite tillspetsat, men
någonting ligger ju i det, att jag tror att det blir svårt liksom att få tiden. Sen är det klart till skillnad, fast å andra sidan, där skulle ju allt, om man tar en liten församling, 5 anställda, antal tusen medel så, då kommer du närmare, då har du kanske bara en till präst, så då måste du tjänstgöra som kyrkoherde varannan söndag, så du kommer det närmare.
Just det.
Men å andra sidan så måste du göra allt då, för en sån här stor organisation som vi jobbar i, där har vi ju en fastighetschef, ekonomichef, som kyrkoherden 100% kan lita på.
Just
att den så. Men är du ett mindre sammanhang, ja, då får du nog både vara fastighetschefen, ekonomi, allting.
Ja.
Kanske få ta in
det, man inbillar sig, eller jag inbillar mig, att det är lättare att tjänstgöra ändå i en sån mindre församling. Men som du säger,
beroende på vilken person du är.
Såklart.
Ja.
Men man behöver ju verkligen, ja, man behöver nog vara en allround människa på ett annat sätt när man bara har sig själv.
Men jag tror att det är helt om jag tror han, du alltså, skulle göra dig, om du ändå vill vara kyrkoherde, så tror jag i det mindre sammanhanget och mer greppbart på ett sätt. Sen får du ju då snabbkurser i fastigheter och lite annat sådär. Men jag tror att den personlighetstypen som du tror jag skulle passa bättre det.
Och det tror jag också. Den församling som jag, där vi jobbar, skulle jag aldrig någonsin kunna tänka mig att vara kyrkoherde i. Nej, då skulle jag hellre hoppa i sjön eller något. Aldrig. Men
ja, det är stor eloge till den som gör det. Det är alltså på riktigt så. Stor eloge. Det är enormt. Men vad landade han i? Skribenten, så att säga.
Han landar väl i att det handlar om, ja, men de ska vara, det viktiga för en kyrkoherde är att vara anledare. En anledare ska visa vägen till tro på Kristus. Det handlar inte bara om att ge teologiska förklaringar. Hela församlingen innefattas. Det handlar om att leva i tro på ett sånt sätt att andra vill följa efter. Och det är väl en viktig sak också, att man inte lever på ett sätt och man säger en sak och gör en annan.
Ja,
så att säga.
Ja, det, just det, man går förebild, så
ja,
att säga.
Och det gäller väl i många organisationer i och för sig, men kanske allra mest i en sån här sammanhang.
Det här krokar ju lite på det vi talade med kyrkoherden Kristoffer Wilson om.
Just det.
Han skrev ju, det här är ju ett x antal avsnitt sen, så pratade vi om en artikel som han skrev om att ska kyrkan vara fastighetsbolag, någonting sånt där. Och så bjöd vi in honom och så pratade vi med honom om detta. Och det här hakar ju på det här sättet att det är ganska jobbigt idag i sånt sekulariserat samhälle att vara kyrka. Mm. Så det är lätt för kyrkoherde, kan jag tänka mig, att glida mer åt att göra det andra. Inte gömma sig bakom det, för det går alltid, det är inte så, men att hamna i det diket liksom. Och som Kristoffer Wilson sa där, när han hade fått hänga med fast, alltså att han kände sig, vad sa han, att han fick vara med de stora pojkarna, någonting sånt här, parafrasering, men det var någonting åt det hållet att få vara med de där liksom.
Chefs,
ja, men det där, häftiga de på något sätt.
Fina pojkarna.
Och då liksom, men vad är mitt uppdrag så? Det är ett oerhört komplext och svårt uppdrag. Som uppenbarligen visar sig, eftersom vi har så mycket problematik med att det går till arbetsdomstol. Ja, så att det tvister. Det blir ett övermäktigt uppdrag på något sätt.
Jo, det är så.
Så jag tror att lösningen ligger där någonstans, att hitta en mer uppdelad arbetsfördel.
Tänk att vi skulle ta en sista artikel som egentligen är ett stort ämne, men vi hinner behandla det väldigt kort.
Vi river av det.
Präst avkragad för illojalitet, överklagar.
Vad spännande.
Det är nämligen så här att det är en präst, han namnges här, Rune Imberg heter han. Han har ingen prästtjänst just nu, han är någon sorts lärare om jag förstår det rätt. Men han är präst och prästvigd, och han är i Göteborgs stift, och där har man en kvinnlig biskop, och han säger att, Susanne Rappman heter hon för övrigt, han säger att i en skrivelse, jag kan inte i någon väsentlig mening se Rappman som min biskop, och det är för att han motsäger sig kvinnliga präster. Och i och med det så menar domkapitlet att han inte kan vara präst i fortsättningen. Han då avkragas, är den som vi har talat om tidigare, det är ju en populär beteckning så. Han förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Han får inte vara präst längre. Så har han överklagat det, och han har en advokat och så vidare. Men det här är ju en intressant. Han skulle vilja stå. Det finns ju en. Ja, det är väl fortfarande, tror jag, räknas de väl som en del av Svenska kyrkan, nämligen visionsprovinsen. De var stora för några år sedan. De vigde egna biskopar och sådär. Det är alltså ett utbrytare från Svenska kyrkan, kan man säga, som just inte godkänner kvinnliga präster och en del annat också, tror jag. Han skulle vilja att den biskopen i missionsprovinsen skulle vara hans biskop istället för den här Susanne Rappman då. Men man säger då, domprosten som heter Karin Burstrand säger att när man prästvigs in i en kyrka som har en ämbetssyn där både kvinnor och män är erkända som präster sedan 60 år tillbaka, så får man förhålla sig till det, säger hon. Hon vet ju, jag menar att han vet vad han ger sig in på. Nu prästvigdes han av en biskop på den tiden som också var kvinnoprästmotståndare, Bertil Gärtner. Och det menar han väl liksom att, ja, men det, om han kunde vara det så, ja, det lägger jag ord i hans mun, det har han inte uttalat precis så. Men han hänvisar bland annat till sin vigningsbiskop Bertil Gärtner, som inte är i livet för övrigt. Ja, nej, jag vet egentligen inte om jag ska säga om det här. Det är mest som en...
Kan liten... du något om de här utbryta kungarna? Alltså, hur funkar det? Det var jag väldigt nyfiken på. Alltså, hur tjänstgör de då? Är de en egen...
Alltså, det är det här jag... Och det är därför jag kommer inte riktigt ihåg hur det blev. För att man sa ju att man ville vara en del av Svenska kyrkan, missionsprovinsen. Man ville vara en del av Svenska kyrkan. Men jag vet att om man, från Svenska kyrkans håll så uttalade man då att om man börjar viga egna biskopar så kan man inte vara en del av Svenska kyrkan.
Nej,
för Svenska kyrkan har ju biskopar. Ja. Så att jag minns inte hur det gick sen. För att jag har inte hört talas om den här missionsprovinsen på flera år. Det var, jag vet inte hur många...
För det här låter ju väldigt spännande, för det kan ju knappast vara då... Det är ändå provins, det låter på något sätt geografiskt avgränsat. Och ska de då finnas på samma plats där den finns en svensk kyrka och ja, ha egna... Det där måste vi kolla mer på.
Vi kan luska vidare i det.
Hur
det
får vara en cliffhanger till något framtida avsnitt.
Jag trodde nog nästan att det här var utdött faktiskt. Ja, men uppenbarligen så finns det ju fortfarande. Så jag har inte läst om det i tidningen på, eller någonstans på nätet eller så på flera år alltså.
Men, alltså så här, det lätta svaret är ju bara att visa honom så här, idiot, varför du vet ju, du har ju vikt in i den här samfundet, du kunde välja något annat då, så att det som är viktigt, och sen uttala sig på det sättet, självklart blir det liksom men det är klart, men med det sagt så hur mycket ska ens egen övertygelse, alltså får den inte ta någon plats då?
Just det.
Jag tänker att ibland är det uppe med såna sköterskor som av sin kristna tro inte vill göra aborter. Ju.
Just det, precis.
Och då ser man, alltså ibland delas ju sånt och då kan man ju läsa kommentarer att men gör något annat då liksom.
Mm.
Och jag är väl också oftast där i tanken, varför gör det här då så?
Mm,
men det är klart att det, någonting finns ju där. Som är väldigt svårt att prata om, för då kan det låta som att vi för... Det här, det är absolut inte, men om vi lyfter på nivå liksom, om det är hans övertygelse, precis som du har en övertygelse, om den då skulle inte vara okej, nu kan jag inte komma på någonting.
Nej, men vi säger då, för att jag säger att exempelvis, det tar jag med alla konfirmanderna så här, att för mig spelar det ingen roll om Jesus gick på vatten.
Ja, men just det.
Jag ser det som en symbol liksom. Jag tror kanske inte att han kunde det, men det spelar ingen roll.
Mm.
Om det nu var så här att, ja men då får du besöka till en annan kyrka. För att vi i den här kyrkan förkunnar vi att Jesus gick på vatten.
Just det.
Skulle jag då kunna vara kvar som präst? Ja, det kan man ju
diskutera
på och diskutera. Ja. Hur mycket ska ens personliga... Så precis som du säger, det är extra tydligt. Vi är inte... Vi står inte på hans sida på något sätt. Det här är en generell diskussion. Nivå, ja.
Absolut, men då blir det så här... Då skulle på något sätt hamna hos dig. Skulle du då... Känner det okej med att förkunna en kyrka där man ska egentligen då tycka att Jesus gick på vattnet fysiskt, punkt?
Ja.
Eller skulle det bli en så stor grej för dig?
Att säga, det här är en liten...
Jag vet det, så det är en ganska svårt exempel.
På så vis ett svårt exempel.
Ja.
Men jag, överhuvudtaget skulle jag ha svårt att tjänstgöra i en kyrka där man förväntades...
Ja.
Att man inte förväntas ha egen vilja och tankar liksom. Jag brukar ju säga det, att om du har fått en egen hjärna, Gud har gett dig en hjärna, använd den liksom. Och då tänker jag också att det skulle vara svårt för mig att tjänstgöra i en kyrka där de sa nej, du får inte tänka själv, det här är inte din sak, du får inte tänka, utan vi har tänkt åt dig redan, du ska bara säga det vi har sagt åt dig att säga. Och det skulle vara svårt, jag skulle vara svårt att tjänstgöra i den kyrkan, jag skulle känna mig väldigt obekväm då, för att jag vill gärna... Inte gärna, jag vill absolut kunna stå för det jag säger. Alltså, jag vill inte stå och säga något som jag själv inte tror på. För då blir det ju inte äkta alls på något sätt.
Jag har ju fått lite erbjudande ibland sådär, om att gå över till Pingstkyrkan. Ungdomspastor eller någonting så.
Mm.
Men det har ju ofta... Alltså, det faller på lite olika saker. Det tråkiga svaret som ligger väldigt nära för mig, det är, jag gillar ju Svenska kyrkan, att det är en så stor organisation. Med allt för arbetsrättsliga, så, alltså kollektivavtal och sånt. Det är det tråkiga svaret, men det är ändå viktigt för mig liksom.
Mm.
För jag har ju också hjälpt lite pastorer under åren med arbetsrätt. Det är bedrövligt många ställen. Så.
Mm. Mm.
Mm. Men det är det tråkiga. Men och en lika viktig del, det är ju om synen på samlevnad. Till exempel.
Ja, just
som jag säger, det går inte för mig. Att jag kan jobba ihop och göra så, men jag skulle inte kunna jobba för och att på det sättet då,
nej,
så att säga. Det är en för stor grej för mig. Dopsynen då, om man ska döpa barn, det är en mindre fråga.
Ja.
För att på något sätt, det exkluderar ingen.
Nej.
Men kanske folk tycker att det gör, men måste vara. Men ja, jag tycker samlevnadssynen är, det funkar inte för mig.
Liksom. Nej, just det.
Ja. Ska vi kasta oss på andakten?
Nu kastar vi oss på andakten. Och då är det så här att den här fantastiska helgen som kommer heter Sexagesima.
Mm.
Och då är rubriken Det levande ordet. Och jag läser ur Johannes evangelium. Någon i hopen som hörde Jesu ord sa, han måste vara profeten. Och några sa, han är Messias. Men andra sa, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Någon ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna, varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemus, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sa, inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör? De svarade, är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen.
Vad en svår text.
Ja, det var en svår text. Inte kommer Messias från Galileen. De har föreställningen att Messias kommer från Betlehem. Det är ju traditionen så. Vilket vi också säger att Jesus gör. Och det är därför man säger att Jesus kom från Betlehem. Därför att han skulle kunna vara Messias, så att säga. Och den här Nikodemus, han får ju själv för att han säger att ja, men vi ska lyssna till Jesus innan vi dömer honom.
Mm.
Och då får han, det är nästan lite roligt. Är du också från Galileen kanske? Kommer du här och försvara honom? Du kanske också är från Galileen. Jag vet inte vad jag ska säga om den här texten. Det är en sån här text som jag skulle vilja passera bara. Jag känner mig rätt så nöjd med att jag inte behöver predika
på söndag.
Texten på söndag.
Men vi kanske, ibland får man ju bara buga för Guds ord och vad heter
kanske
det?
Kanske säger den här låta oss något nästa förbi. Vecka.
Ja, alltså, men precis.
Det kan vara så att den här säger oss en annan. Eller så är det någon av er som lyssnar som faktiskt tar till sig någonting. Om det. För så kan det också vara. För mig säger den, jag kan inte säga något klokt
nej,
om
nej, inte jag heller, jag har uttömt på klokheten nu. Den får vara, vi den får lämna vara. Den där den är. Så får vi höra en Samsung.
Ja, och då passar ju bra att jag valt den som inte har med texten att göra överhuvudtaget idag. Den har nummer 90 och heter Blott i det öppna. Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig, kvävs och förtvinar du. Ut i det fria skall du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. Leva i världen, om vänd till verklighet, vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet. Mörkret du möter aldrig i ensamhet, blott i det öppna ligger din möjlighet.
Tack så mycket. Tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är våran samarbetspartner.
Tack för det.
Tack själv för den här veckan.
Tack själv.
Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!